och välkomna till Avanza-podden. Det är den 23 mars när vi spelar in det här och podden kommer ju släppas på löningsdagen 25 mars. Och idag när jag gick till jobbet så kände jag att våren verkligen är på gång. Jag hörde att det skulle bli 14 grader i Stockholm idag och jag kände att jag var alldeles för varmt klädd där med min dunjacka. Men det är inte det vi ska prata om, utan vi ska prata om en liten vårpresent som vi får här om en vecka, 1 april. Någonting som vi på Avanza har jobbat för i en herrans massa år och äntligen är det på väg. Jag pratar om förbättrad flytträtt av tjänstepensioner. Från och med 1 april 2021 får det kosta max 600 kronor att flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring tecknad efter 1 juli 2007. Och det här gäller då fondförsäkring och depåförsäkring, inte traditionell försäkring. Är det här så himla mycket, kanske ni undrar då? Jo, men det innebär ju att från att det tidigare kanske har kostat tiotusentals kronor att flytta sin tjänstepension, så kommer det alltså från och med 1 april få kosta max 600 kronor. Och varför det här är så bra och varför det kan vara läge att flytta sin pension eller inte, och hur avgiftsstrukturen i pensionsbranschen ser ut och hur en flytt går till rent praktiskt, det ska vi prata om idag, Niklas.
Jajamensan, du pratade om våren där, det börjar bli som varmt i luften, solen börjar titta fram och man liksom, vårkänslorna börjar spritta, och det här är ju, det gäller ju samma sak i pensionsbranschen. Och herregud vad vi har längtat och kämpat för det här. Det här är ett stort år för Sveriges pensionssparare och våra framtida pensioner, vår framtida lön. Därför kommer vi att prata mer om det här i det här avsnittet. Ett oerhört roligt avsnitt att knyta ihop den här påsen som vi har kämpat för så länge. Därför har vi med oss vår kollega från Avanza Pension, Daniel Jakobsson. Varmt välkommen till podden, riktigt kul att ha dig här.
Tack så jättemycket och tack för att jag får vara här.
Härligt, härligt.
Daniel, om vi börjar i den ändan, vad är det för skillnad på en fondförsäkring och en traditionell försäkring? Jag menar, i alla branscher finns det en herrans massa fikonspråk. Vi ska inte få, jag menar, folk kan somna för mindre. Det kan ju vara sömnpiller. Hjälp oss. Vad behöver man känna till? Vad är det för skillnad på de här två?
Yes, och för att inte bli liksom för komplicerad så kan man enkelt säga att när du har en traditionell försäkring, då är det försäkringsbolaget som hanterar alla placeringar. De placerar i räntor, aktier, fastigheter och lite råvaror. Då är det inte du själv som styr hur dina pengar ska placeras. I en fondförsäkring, då kan du själv påverka hur du vill att pengarna ska placeras. Och då väljer man ju olika fonder, eller så har många bolag olika färdiga fondpaket som de tillhandahåller.
Och det vanligaste idag i dagsläget, det är väl ändå fondförsäkringar?
Det skulle jag säga. Idag så är det flera fondförsäkringar på marknaden, traditionella försäkringar.
Och det här gäller då alltså tjänstepensionen som ju är 4,5% vanligtvis av din lön upp till omkring 40 000. Och sen om du tjänar över 40 000 så är det 30% på lönedelar över det här. Men mittendelen i den här pensionspyramiden, det är den pensionen vi pratar om. Och är du osäker på vad du har, så är ju tipset att gå in på minpension.se och se en sammanställning över dina olika pensioner. Men när det gäller då tjänstepensionen och man ser att man har en tjänstepensionsförsäkring som är tecknad efter 1 juli 2007 och börjar fundera på, är det här avsnittet relevant för mig eller inte? Och vad finns det då för liksom skäl? Varför ska man överhuvudtaget flytta sin pension? Och finns det några fall där man inte bör flytta sin tjänstepension?
Ja, alltså vi kan ju börja med det egentligen, så här, varför ska man bry sig om sin pension överhuvudtaget? Och om man tittar långt bakåt i tiden, redan liksom på 1900-talet, då var ju pension ett sätt helt enkelt att försäkra personer som mot förmodan skulle bli gamla. Men idag ser det ju helt annorlunda ut. Jag menar, på den tiden så kanske medelåldern var 60 år, men idag så är ju pensionen ett tillfälle då man ska leva och verkligen förverkliga sina drömmar på många sätt. Och då är det verkligen viktigt att man ger sina tjänstepensionspengar de bästa förutsättningarna att växa. Och branschen är ju fortfarande lite som en stor grå dinosaurie med mycket avgifter som tas ut i olika led. Och det man som konsument kan göra, det är att sätta sina pengar i en miljö där de bästa förutsättningarna finns för att de ska växa. Och då brukar många prata om avkastning och vikten av att jag ska ha hög avkastning på pengarna. Och det är såklart jätteviktigt, men ingen av oss vet ju hur pengarna eller hur börsen kommer gå på 10, 20, 30 års sikt. Men det vi kan påverka idag, det är just avgiftsmiljön. Och då är väldigt klokt att flytta sin pension, sina tjänstepensioner, till ett ställe där det är så låga avgifter som möjligt. För då har man bra förutsättningar.
Ja, för det, och det här har vi ju pratat om så många gånger, vikten av att faktiskt ha koll på avgifterna och avgiftsstrukturerna. Och jag menar, är det någon bransch som har en kaka på kaka, avgifts på avgiftsstruktur, så är det ju verkligen pensionsbranschen. Det är ju helt horribelt i min mening med det, liksom, det kostnadsuttaget där man har kunnat decimera och pulverisera människors pensioner med 20-30% utan att man faktiskt har koll på det här. För det är ju ingen som i slutet av sitt arbetsliv säger, eller får ett brev från sin aktör där man har haft pensionssparande, som säger grattis till ett långt yrkesliv. Nu är det äntligen dags att gå i pension. Här får du en spes för allting du har betalat. Det kommer ju inte hända.
Nej, nej.
Det är för att folk skulle gå i taket. Varför det ens är så här, det är ju kanske en annan diskussion. Men nu finns det ändå ett avgiftstak så att man faktiskt kan flytta pengarna där de mår bättre och där man får behålla dem själv. De här avgifterna, hur identifierar man liksom vilka avgifter? Vad är viktigt att ha koll på så man inte hamnar i den här skalavgifternas förbannelse och den här fällan med att en stor del av pensionen faktiskt försvinner?
Det luriga är att det finns ju väldigt många olika avgifter i liksom pensionsbranschen. Man hör om skalavgifter, försäkringsavgifter, kapitalavgifter, fasta avgifter, premieavgifter, och för en vanlig människa är det ju omöjligt liksom att förstå vad allt det här innebär. Men väldigt mycket betyder samma sak. Och det finns någonting som heter kapitalavgift, som är en avgift på 0,65% som fortfarande är branschstandard nästan. Och det innebär att man betalar 0,65% på allt kapital i sin tjänstepensionsförsäkring. Och det blir ju inte så mycket kanske när man är 25, 26, 27 år. Men varje år så kommer det in mer pengar i ens tjänstepension och pengarna utvecklas. Och du betalar varje år en avgift till försäkringsbolaget på 0,65%. Det gör ju att över den här långa, långa sparhorisonten, för du betalar inte bara den här avgiften fram till dess att du är 65, utan även under hela utbetalningstiden, så ända fram till dess att du är 80-85 år, gör att det försvinner hundratusentals kronor på vägen i onödiga avgifter.
Det är riktigt skräckexempel. Jag tror att Niklas har gjort en bra bild, en slags diagram över det där. Ett periodiskt system över skalavgifternas förbannelse. Så googla skalavgifternas förbannelse så kommer ni hitta Niklas periodiska system.
Ja, men det gör man. Jag menar, jag tittar bara här lite snabbt nu då, ett räkneexempel också för att våra lyssnare ska förstå varför jag kanske ibland brusar upp mig kring det här och verkligen visar på att det blir ganska mycket pengar. Jag tycker du säger det ganska bra där, att man tar ju inte heller ut pengarna rubb och stubb dag noll när man fyller 65, om det nu är 65 år man vill gå i pension, utan det finns ju en längre utbetalningstid på det här också. Så låt oss anta att man får en tjänstepensionsavsättning på 3000 kronor i månaden, och den kanske ligger snarare på 14-1500 om man har en snittlön i Sverige. Men i och med då att vi får de här utbetalningsåren i slutet, så tror jag att det jämnar upp. Så vi säger 3000. Sen får du säga om det är helt uppåt väggarna, mitt räkneexempel. Och jag unnar mig att räkna på 45 år, för allting blir roligare när man tar en längre tidsserie. Så från 20 till 65, eller 30 till 75, eller 40 till 85, eller vad man då än vill.
45 år är inte, alltså i pensionssammanhang är det ändå rimligt.
Exakt. Och sen tar vi de här 7% som man säger att börsen brukar stiga. Ni vet, börsen har stigit 7,5% ett år sedan 84. Det brukar vara upp eller ner mycket, mycket mer än så. Men nu sa Daniel 0,65 här. Icke-inflationsjusterat så blir det här nästan 11,4 miljoner. Jag brukar säga att en donkenburgare kostar inte en tia den dagen vi går i pension. Jag tror de har höjt det till och med redan nu faktiskt. Men från 11,4 miljoner, det här blir ingen av er två nu blir ju förvånade över det här, så decimerar vi det till 9,2. Det är ganska mycket. Bara på grund av den här lilla gulliga skalavgiften. Daniel, förstår folk i största allmänhet att det blir en så här pass stor effekt?
Och svaret där är ju såklart nej då. Det är ju jättesvårt att sätta de här liksom lite drygt 0,5% och vad effekten faktiskt blir över så här långa sparhorisonter. försäkringsbolagen vet ju det såklart, men det är ju väldigt, väldigt svårt för en konsument att förstå liksom proportionerna. Men det är det vi jobbar mycket med att berätta för företag och för privatpersoner. Just vikten av de här små procentsatserna, att det gör sån, du får ju sån enorm motvind liksom under hela sparhorisonten. Det är som att åka skidor liksom på asfalt. Det blir svårt att komma framåt.
Det är som att åka skidor på asfalt, och det där var ingen ledande fråga från mitt håll. Jag vet ju vilken enorm effekt det gör, och det vet ni också. Men det är mer att mer om du ibland träffar på folk som faktiskt har ett hum i det här fallet. Så innebar det att pensionen blev 20% lägre. Jag kommer ihåg under finanskrisen när vi såg att i Baltikum så gick man statligt ut och sa att man drog en haircut på statliga löner. Man sänkte dem 20%. Och där tror jag en och annan tänkte, åh herregud, tänk om det skulle hända. 20% lönesänkning bara rakt upp och ner. Jag tror att SAS, de var ju också ute och hade det lite jobbigt. Där var det en del lönesänkningar också. Men jag tror att de allra flesta undviker nog det om det är möjligt. Men i det här fallet med små avgifter som kan ge din framtida lön i form av pension en sänkning med 20%. Finns det andra avgifter utöver skalavgiften som man bör ha koll på?
Ja, men då skulle jag säga att man ska vara försiktig, för att väldigt ofta så kan försäkringsbolag och försäkringsförmedlare paketera ihop placeringslösningar just när det kommer till hur ens pensionspengar sen placeras. Och då är det inte helt ovanligt att de där förvaltningstjänsterna är riktigt, riktigt dyra. Så utöver då att du har den här skalavgiften, så kommer du även i en förvaltningstjänst som kostar kanske 1,5%, och till den så tillkommer även fondernas underliggande avgifter. Så helt plötsligt har du ett totalt avgiftsuttag varje år på mellan 2-2,5%. Och då blir det inte mycket pension kvar helt enkelt.
Tillåt mig bara att räkna på det här. 2,5%, då går vi från 11,4 ner till 5,1.
Oh, det är mer än en halvering.
Precis. Jajamän. Nu ska vi se här. Då har vi en 55-procentig sänkning av ens pension. Halverad pension tack vare en rådgivning.
Hur vanligt skulle du säga att det här är? Vi på Avanza har ju inga försäkringsavgifter eller rådgivningsavgifter eller så. Men hur, och det finns ju någon aktör till som inte tar några försäkringsavgifter, men hur vanligt är det?
Men det är fortfarande vanligt med försäkringsavgifter. Det är fortfarande standard hos alla försäkringsbolag. Däremot, stora företag kan ibland ha upphandlade pensionsplaner via försäkringsförmedlare, och då kan förmedlaren ha förhandlat ner den här kapitalavgiften, alternativt kanske helt ha tagit bort den. Det man då måste vara på sin vakt kring är att då kan det ibland istället tillkomma andra avgifter som heter premieavgifter, och det innebär att en del av din pensionspremie, en liten procentsats där, dras direkt till förmedlaren. Och sen då så måste man också framförallt vara försiktig med hur ens pensionspengar sen placeras, så att den inte hamnar i ett sånt här svindyrt fondpaket eller någon dyr förvaltningstjänst, så att man kommer upp på 1,5-2%.
I vilket fall som helst.
Och för det får ju samma negativa effekt, precis som Niklas precis påvisade. De här små procentsatserna över så här långa tidshorisonter, så det blir verkligen, det påverkar pensionen enormt.
Karies i tänderna.
Nej, men nu har jag har förstått, eller jag vill tro på senare år att folk har börjat inse vilken lekstuga den här branschen har varit tidigare. Men för de som ändå vill ha rådgivning, för att så det är ju faktiskt så, jag tror jag sagt det många gånger här, men svenska befolkningen vaknar ju inte upp på morgonen och kanske känner att sparande investeringar är Guds gåva till mänskligheten. Men man har ju drömmar för hur man vill att ålderns höst ska se ut. För den som ändå känner att man behöver rådgivning, vad brukar ni säga där? För vi har ju ingen rådgivning.
Nej.
Men vad brukar du säga där när kunderna säger att jag vill ändå ha rådgivning, jag tror inte jag kan ta de här besluten själva?
Ja, men då brukar vi först säga så här, att på Avanza, jag kan ju inte tala för hur vi arbetar, då erbjuder vi alla företag som väljer vår tjänstepensionslösning, där får alla medarbetarna informationsmöten i grupp där vi förklarar hur pensionssystemet i Sverige fungerar, och vi förklarar pensionspolicyn som företaget har, så att man får en känsla av, men hur funkar egentligen allt det här, och varför är tjänstepensionen viktig? Sen har vi utöver det har vi mycket bra beslutsstöd på Avanzas hemsida. Vi har ju Auto, vi har våra portföljgeneratorn och vi har ju Placera som hela tiden liksom ger våra sparare bra information så att de själva kan fatta väl underbyggda beslut. Så börja så, men om man även därefter känner sig, men jag vill faktiskt ha en individuell sittning med en pensionsrådgivare, då är det väldigt viktigt tycker jag att man betalar för den tjänsten genom ett arvode. Alltså att man betalar för den tjänsten som vilken tjänst som man köper i annat fall som helst. När det blir så att bolagen säger så här, men det där ingår. Det ingår i vårt pensionsupplägg. Alla medarbetare får rådgivning. Då tycker jag att man ska ana att kanske ligger en hund begraven någonstans. För det innebär att jag menar, ingen ger någonting gratis. Då har man räknat hem den där rådgivningen på ett annat sätt. Därför vill jag verkligen slå ett slag för, vill man ha rådgivning, då ska man köpa den mot arvode. För då blir rådgivningen helt transparent. Och då finns det heller inte incitament för rådgivaren att lyfta fram kanske en fond för en annan för att man ska öka sin egen intjäning, utan arvodet är vad det är och då kommer liksom kundens bästa i centrum, och det är så det ska vara i en rådgivningssituation.
Mm. Låter ju högst rimligt. Men hur tjänar Avanza pengar då? Du sa det ju själv, ingen ger bort något gratis.
Ja, men exakt. Jag tänkte precis på det jag också.
Exakt.
Upp till bevis.
Alltså Avanza pension då, för vi har ju som sagt ingen försäkringsavgift i
exakt.
Vår
fall. Vi är ingen liksom, försäkringsavgift, den här kapitalavgiften på 0,65, och vi är heller inte den här fasta avgiften. Men pensionsbolaget tjänar ju pengar i alla fall och är lönsamt.
För vi skulle väl kanske få in någon miljard extra på om vi skulle ha skalavgifter. Trevligt möjligtvis, men sen har vi den här lilla visionen om en bättre framtid för miljoner människor.
Ja, men, vi tjänar pengar genom fondprovisioner och courtage. I Avanzas pensionslösning så kan man även handla med aktier om man vill göra det, och såklart fonder. Så fondprovisioner funkar så, vi distribuerar ju en massa liksom, fonder via vår plattform, och för att vi gör det så får fondbolagen dela med sig av sina intäkter till oss. Samtidigt som när kunder väljer att handla aktier i sina försäkringar, då blir det ju en transaktionsavgift, ett courtage helt enkelt, och det tjänar vi också pengar på. Rent krasst så tjänar vi tjänar ju lite pengar på en enskild kund, men Avanza har många kunder och vi har en relativt liten kostnadskostym också om man jämför med många andra stora aktörer. Så vi är ett väldigt lönsamt bolag i alla fall.
Så pensionsbolaget har ju samma prismodell som Avanza Bank, liksom, plattformen. Vi har intäktsdelning, vi tar en del av fondavgiften och courtaget.
Ja, exakt. I och med att vi då ger 1,4 miljoner kunder och över 600 miljarder i kapital och har infrastrukturen så att säga. Men, och det kanske inte alla känner till heller, att vi har en bra bit över 600 miljarder i totalt kapital. Nu inte bara i pensionsförsäkringar eller tjänstepensioner inom Avanza pension och kapitalförsäkringar också, men vi är ju bara 500 kollegor ungefär, så att vi är ju faktiskt en ganska liten organisation. Men det brukar ju sägas, Buffett, priser vad du betalar, värde vad du får. Det är klart att det vi vet på förhand, det är ju avgifterna för fonderna vi sparar i såklart, men ibland är det ju värt att betala lite mer om det är så att du får en liksom bang for the buck. Får du en högre avkastning, ja, då gör du inte så mycket om du har en fond som är dyrare. Det är ju faktiskt avkastningen efter alla avgifter som är det viktiga. Vad säger ni där då? Jag tänker, vi pratade tidigare om dyr rådgivning och dyra fonder. Det kan bli upp mot 2,5%. Det är väldigt mycket. Men ibland är det ju värt att betala lite mera än snittet också. Hur brukar ni resonera kring den avvägningen?
Nej, men det är klart du har en poäng där, Niklas. Alltså jag kan också betala 3% i avgifter varje år om jag får 20% i avkastning över tid.
Ja.
Det är ju ingen svår matte. Men det vi kan vara ense om är att kapitalavgift är ju inte bra att betala. Det är ju bara en liksom skalavgift. Den vill man helst inte betala.
Är det någon nytta överhuvudtaget? Jag har aldrig i hela mitt liv kunnat hitta ett argument till att det skapar nytta. Nu frågar jag dig, skapar en skalavgift någon nytta överhuvudtaget?
Tanken är väl att de stora försäkringsbolagen vill ju erbjuda rådgivning, och då bakar man in det så att man i vissa fall får med den här placeringsrådgivningen då inbakad i skalavgiften. det som har hänt är att man ofta då styr sig mot kanske fondbolagens egna fonder, de här försäkringsbolagens egna fonder, och då ja, jag är tveksam till om det är så mycket nytta. Men för att följa upp det du sa, Niklas, angående avgifter kontra avkastning, så är det såklart så att avgifterna är inte allt. Får man avkastning för pengarna så är det såklart det är det viktigaste egentligen. Men om du har en fond med en högre avgift så kräver det mer av dig som sparare. Då måste du vara mer aktiv och följa utvecklingen i dina fonder. Fondförvaltare rör på sig, fonderna byter inriktning, och det kommer kräva att du kanske liksom varje halvår åtminstone kollar till ditt sparande. Min erfarenhet är att väldigt många inte är så engagerade i sitt pensionssparande, och då tror jag att det är klokare kanske att fokusera faktiskt på låga avgifter och välja indexfonder, för då vet man att man åtminstone hela tiden kommer betala väldigt lite för sitt sparande, och över de här långa, långa tidshorisonterna så kommer det vara så himla viktigt för att få behålla så mycket pengar som möjligt.
Det är så fascinerande att så små förändringar att man tänker till idag kan göra en enorm skillnad över tid. Det är lite grann som här gungbrädan när man var liten, och det var någon som satt som en heffaklump på andra sidan, så kunde man skjuta sig upp till himlen. Nej, men det är så viktigt att ta tag i det här, och ändå skjuter man på det på framtiden för man tycker att jag är ung, jag tar det här sen. Men man skulle tänka precis tvärtom.
Mm. Nej, men så ska man. Det är lite som när man satt här och försökte få en metafor i stil med Niklas klass, men jag kommer ju aldrig komma upp i lika bra metaforer som du.
Jag är ganska dålig ibland också.
Nej, men de är ganska bra. Men jag åker en del båt på sommaren, och nu finns det ju GPS och sådär. Men innan, när man höll på med sjökort och så, och liksom om man ska ta ut en kurs och en riktning, om du bara navigerar lite fel i början, då är det ju liksom på Åland till slut när du skulle till Öland. Så att det är ju lite samma med pensionssparande. Om du låter det gå lite, bara en grad fel hela tiden, så går det ofta dåligt.
Ja, men exakt. Jag menar, det gör skillnad. Jag tänker, om man inte gör någonting överhuvudtaget. Johanna har ju AP7 soffan och soffliggarfonden i premiepensionen. Det är ju inte för att hon är en soffliggare, utan för att hon faktiskt vill ha den. Ett aktivt val. Men om man inte gör ett aktivt val, man vill inte befatta sig med det här riktigt. Man tycker att det är jobbigt och kanske tråkigt. Komplext ibland kanske. Vad händer då?
På Avanza så har vi ett färdigt fondpaket som pengarna placeras i. Vi vet ju hur verkligheten ser ut. Jag menar, många tror ju att, eller förr i alla fall kanske trodde att Avanza är ett ställe bara för de som är riktiga aktienördar och som vill sitta och kolla på PE-tal och göra sina egna aktieanalyser. Men den stora massan svenskar vill ju bara få så mycket som möjligt för sina sparpengar. Och för oss så handlar det om att kunna tillgodose liksom den stora gruppen människor, och då har vi, som jag var inne på, färdiga fondpaket. Så när man väljer Avanzas pensionslösning och känner så här, men jag vill inte välja själv, jag vill inte sitta och botanisera bland 1000 aktier, jag vill inte välja liksom en massa olika fonder, då placeras pengarna i ett paket. Och i vårt fall då är det ett paket som heter Avanza 75, då 75% av pengarna placeras i aktier och 25% i räntor. Och det här paketet håller vi vi viktar om det här paketet så att hela tiden de här 25% kontra 75% är konstanta.
Men här måste vi vara lite vän av ordning. För att vi tre som sitter vid det här poddbordet, nu är vi ju jäviga så vi kan ju säga det. Vi är ju relativt unga, tycker jag i alla fall. Jag är glad att ni håller med mig. inte alla på samma gång. Men man, att ha 25% räntor i vår ålder, när det är en lång tidsperiod fram till pension, det tycker inte jag är rätt.
Nej, och det kan man ju tycka. Det man får se, om man tittar på några stora kollektivavtal där, så kan man ju se att där placeras ju hälften av hans pengar i en traditionell försäkring, och så man, det görs det per default, och så har man själv möjlighet att påverka andra halvan. Du har en poäng i det, Niklas, att man skulle absolut kunna ha en högre aktieexponering, men du får lite mindre svängningar om du har 25% räntor, och
det är lite för att steget, skillnaden jämfört med de här kollektivavtalade, inte ska vara jättestort. Nej, men man kan ju, jag är med dig, jag håller med att liksom jag personligen som anser mig ung vill ha 100% aktieexponering. Så där kan man ju faktiskt göra ett val och kanske titta på någon av de breda billiga globalfonderna som finns eller Auto eller liknande.
Ja, och jag får ju känslan för Daniel som du säger att det är lite grann det här, så här det ser ut i branschen, att man har en fin entrélösning om man inte gör någonting själv, men den karaktäriseras lite mer av nästan full fart framåt men samtidigt håll tätt bakåt, att man har en liten kudde också på en ränteexponering, och det kanske man ska klassiskt sett, mera ränteexponering ju närmare pensionen man kommer, eller ju närmare man faktiskt ska använda pengarna. Men att om det är så att man vill vara lite aktiv i sitt sparande, så kan man fundera kring om att åtminstone i unga år väljer att lyfta upp den. Det är klassiskt typisk aktiv sak att förändra om det är så att man vill in och vara aktiv i sitt sparande.
Ja, men visst. Det är fullt möjligt och kanske till och med ett klokt beslut. Jag vill bara återkoppla kort till det som Johanna precis sa, det här med att om man är ute på sjön och man navigerar fel, och att det kan ge enorma konsekvenser då på sikt. Det är liknande med pensionssparandet, men det är inte särskilt svårt, och det tycker jag är viktigt att vi belyser här. Allt handlar om, och det sa inledningsvis också, ge dina sparpengar bra förutsättningar, så behöver du inte vara superengagerad och titta på de här pengarna varje halvår, utan gör några kloka val från början. Och då är det just liksom så här, undvik att betala en massa dyra avgifter, för det kommer inte gynna dig. Så enkelt är det bara. Så exempelvis liksom, få placeringar där du placerar dina pensionspengar globalt i olika liksom aktiefonder. Se till att ha väldigt, väldigt, väldigt låga avgifter på fonderna, och gärna noll liksom i skalavgift. Då kommer du ha bra förutsättningar och du kommer göra bättre ifrån dig än liksom 7-8 av 10 svenskar. Och det är så man ska tänka. Du behöver inte vara en pensionsnörd som sitter och gör kalkyler och tittar på det här var och varannan kväll, utan ge dig bra förutsättningar från början och sen kan du softa.
Ja, men jag tycker att det är jättebra att du säger det, för jag tror att någonstans så är det väl det kanske som avskräcker människor också, att man känner att man behöver ha väldigt mycket kunskap och förståelse för det här att överhuvudtaget ens göra en förändring. Men som vi har varit in på och som du har pratat om, Daniel, det viktigaste kanske är det vi redan från början vet om, och det är avgifterna. Höga avgifter kommer att pulverisera ens pension. Så även om man inte hittar den här fantastiska fonden, bara genom att liksom kapa väldigt onödiga kostnader, så kan du få en betydligt högre pension, vilket är ganska många tusen lappar i månaden för ganska många. Jag tycker att det är fint att vi landar på ett sånt sätt, och att man som lyssnare på det här känner att man behöver inte ha en doktorsexamen i pensionssparande för att kunna göra någon skillnad.
Exakt, precis så.
Där måste jag säga att branschen, om jag menar då de här stora pensionsjättarna, gammelpensionsbolagen, de har ju lyckats ganska väl att måla upp en bild av att pensionssparande ska vara så otroligt svårt och komplext när det faktiskt inte är det. Det är i många fall som vilket övrigt sparande som helst, har ett balans mellan börs och ränta, har en bred exponering och betalar låga avgifter. Men så har man målat upp det som att ja, men pension är så svårt, här behöver människor så mycket hjälp. Och precis som du säger, det finns ju möjlighet att vid något tillfälle anlita, köpa rådgivning om man känner det. Men man ska ju heller inte överdriva komplexiteten i det. För att det är så här, ja, det kan vara livsavgörande händelser, men hur många gånger skiljer och gifter vi oss, eller gifter och skiljer oss, hur många gånger får vi barn och hur många gånger dör vi? Ja, vi dör i alla fall bara en gång, och det där övriga kanske ett par, ingenting. Alltså, det är inte så att det händer någonting som helt ändrar förutsättningarna varje vecka. Men om man nu känner att ja, men jag sitter här och betalar alldeles för höga avgifter, jag har inte riktigt fått någon valuta för pengarna och jag skulle vilja flytta mina pengar. Hur går det då till? I vilken ände börjar man?
Ja, men det är väl en rimlig fråga idag när vi pratar om att det blir enklare att flytta här 1 april. Det är lite olika parter inblandade i en pensionsflytt, det är den som är försäkrad, det är försäkringstagaren, alltså arbetsgivaren, det är ett avgivande försäkringsbolag och det är ett mottagande försäkringsbolag. Och jag ser på det, Niklas, att wow, vilken soppa!
Ge mig snabb lösningen.
Ja, exakt.
Det är mycket lingo och fikonspråk. Här är det viktigt att vi inte skrämmer bort lyssnare.
Exakt. Och då ska jag säga så här då. Det är faktiskt rätt lätt att flytta tjänstepensionen numera. Du behöver göra tre saker, Niklas, om du vill flytta en tjänstepension. Ett, hitta ditt försäkringsnummer. Det är liksom ID-numret på försäkringen som du vill flytta. Och det hittar du enklast på minpension.se. Så om du vet att du har en tjänstepension från din tidigare arbetsgivare som du skulle vilja flytta till Avanza, då går du in på minpension.se och där så kan du se försäkringens försäkringsnummer helt enkelt. Därefter så kan du gå in på Avanzas hemsida. Då har vi ett digitalt flyttflöde. Och då behöver du just det här försäkringsnumret, för det är liksom försäkringens ID-nummer. Och så går du igenom det. Du fyller igenom vad du heter och vilken arbetsgivare som betalade in de här pengarna. Och när du är klar med det tar ungefär 5 minuter. Då skickar du den här blanketten till oss. Den måste postas till oss. Och när du har gjort det, då kan du egentligen sen sitta still i båten. För då hjälper vi dig på Avanza med att ta kontakt med din tidigare arbetsgivare och ombesörjer så att han eller hon, då det firmatecknande, där godkänner flytten. Och när det är gjort så skickar vi vidare flytten till det avgivande bolaget, alltså försäkringsbolaget som du vill flytta ifrån. Så det enda du behöver göra, det är att hitta försäkringsnummer, det gör du på min pension, gå in på Avanzas hemsida och se till att vi får den här blanketten. Sen har du gjort ditt.
Och var på hemsidan hittar jag det här flyttflödet?
Det hittar du på avanza.se/flytta. Och när du kommer in där så trycker du helt enkelt på flytta tjänstepension. Och då kommer du till vårt digitala flyttflöde.
Och det enda jag behöver ha med mig då är försäkringsnumret.
Exakt.
Toppen.
Och för den då som är lite nyfiken på, okej, nu har vi hört att ni har pratat om de här avgifterna och att det kan bli väldigt mycket pengar. Och om man är lite sådär nyfiken då och vill veta vad man står och betalar och har betalat tidigare, hur gör man enklast för att identifiera på sin nuvarande pensionssparande, tjänstepension, om man har en skalavgift?
Den är inte alltid den enklaste att svara på. Du får försäkringsbesked. Antingen så får du det digitalt eller så får du det per post. Och där ska det framgå vilka avgifter du betalar. Du kan också alltid kanske bara mejla till det försäkringsbolaget där du har den här tjänstepensionen idag och fråga så här, vilka avgifter betalar jag i min tjänstepension?
Är det några pensionsförsäkringar man inte ska flytta?
Ja, men det man kan tänka på är att det finns fortfarande en del gamla traditionella försäkringar där återbäringsräntan, den här garanterade räntan, har varit väldigt hög. Och de kan man med fördel behålla hos den aktören.
Och det här nya lagen som kommer nu, det gäller ju inte heller.
Sant.
Dels gamla försäkringar tecknade innan 2007 och det gäller inte heller traditionella försäkringar. Men det kan väl ändå vara någonting bra att ha i åtanke.
Ja, sitter
man på en bra gammal tradd så ska man vara lite försiktig med det. Hur lång tid tar en flytt då?
Men en flytt tar mellan 60 och 90 dagar skulle jag säga, är min erfarenhet.
Varför så lång tid?
Ja, det är faktiskt väldigt lång tid.
Ja, men det är det. Men så här, det är fortfarande en process där det verkligen finns behov av att saker och ting borde digitaliseras mer. Att vi ska posta blanketter mellan försäkringsbolagen och mellan kunderna, det känns ju inte riktigt 2021. Det känns ju liksom inte ens 2015. Utan rent krasst så borde ju branschen verkligen kunna gasa på när det kommer till att digitalisera den här processen. Att man ska kunna signera sina blanketter digitalt helt enkelt. Men där är jag ändå hoppfull att det börjar röra lite på sig nu och jag tror att det kan se annorlunda ut om inte allt för lång framtid.
Vi får se det här att det får kosta max 600 kronor att flytta som en delseger.
Ja, men
det finns helt klart frågor kvar för branschen att förenkla.
Verkligen.
Johanna, du har också skickat med här till avsnittet en riktigt, riktigt bra fråga.
Ja. Okay.
Ja, men när allting bara går geschwint så är det ju väldigt trevligt. Men ibland stöter man ju på patrull. Man vet ju det. Det är ju Murphys lag. Allt som kan gå fel går fel. Och i pensionsvärlden så skulle det kunna vara att det bolaget om man har jobbat på tidigare och fått tjänstepension från tidigare har köpts upp, gått i konkurs, likviderats eller någonting annat. Patrull, Daniel. Vad händer nu? Eller då snarare.
Ja, men det är ju... Det, om det är så att bolaget där man har jobbat tidigare, om det har gått i konkurs, då finns det ju en utsedd konkursförvaltare. Och här kan rutinerna se lite olika ut hos olika försäkringsbolag. Men ganska vanligt är att man kan då överlåta den här tjänstepensionen till en privat försäkring. Och flytta sedan den privata försäkringen. Men det som krävs då är att den här konkursförvaltaren måste godkänna det. Och det är ofta någon advokat då som sitter någonstans i Sverige. Och det är inte alltid det enklaste. Så i de lägena så kan processen bli lite omständig, minst sagt.
Men det här hjälper då Avanza till med i det här fallet till exempel. Om man har gått via det här digitala flyttflödet. Och hjälper till att rodda i det här.
Vi hjälper till att göra ett försök, men vi kan ju aldrig garantera att den här konkursförvaltaren kommer att acceptera det här. Men vi gör ett försök.
Mm. Jag var med det. Men jag kan tänka mig att det är lite knepigt. Som jag sa till er innan avsnittet här, min syster var konkursförvaltare i ett antal år och jag hörde henne prata om många olika grejer när det var semester som avbröt, så hon satt i telefon och så. Men jag har nog aldrig liksom hört henne säga att högst upp på hennes to-do-list var att rodda med gamla anställdas gamla pensionsförsäkringar.
Nej, stackarna. Nej, men så är det ju. Och, det är ju skönt att höra att vi hjälper till här. Det är för att, annars så tror jag att man lägger ner och inte ens försöker. För det känns väldigt komplext. Den här förändringen är ju stor. Den går liksom inte att överskatta. Vi har tidigare haft flyttavgifter som har kunnat bli 10, 20, 30, 40 tusentals kronor, vilket ganska effektivt har gjort att man har låst fast människor för att man inte har velat ha den här jättekostnaden för att flytta. Man har kunnat se också banker som kanske säger att flytta din tjänstepension till oss så får du lägre bolåneränta. Aha, vad skönt känner man. Det påverkar min ekonomi idag men sänker min pension i framtiden för att man då kanske flyttar in till skalavgifter och betalar dyra flyttavgifter och allt vad det är. Nåväl, det här är en jättestor seger för alla Sveriges pensionssparare. Men vad mer kan vi göra då? Och inte bara vi, utan vad mer kan branschen göra för att förbättra för pensionsspararna ännu mer framåt?
Ja, men nästa steg, om jag får drömma lite, det vore ju att man ger liksom konsumenten full rätt över sin egen pension, och det skulle då innebära att man kunde klippa det här ledigt med att arbetsgivaren som har betalt in pensionen måste godkänna din flytt. För det blir ju det blir lite onödigt omständigt liksom, för att din före detta arbetsgivare struntar ju egentligen, Niklas, i om du ska flytta din tjänstepension liksom till något annat institut. Du jobbar ju inte ens kvar där, men det blir ju ändå en process där firmatecknaren där på bolaget måste godkänna den här flytten. Så i den bästa världen så hade det räckt med att vi som privatpersoner själva kan styra var vi vill flytta våra gamla tjänstepensioner. Det är dock ett långskott, för det skulle krävas lagändring. Så det tror jag kommer ta lite tid.
Men vi har fått till en lagändring.
Ja, men det är visst.
Och vi är i slutet på mars nu, vilket innebär att om det nu tar 60-90 dagar, liksom, det är en evighet. Man är ju liksom en åldring när det där är klart. Men det innebär att då kan man initiera den här flytten redan nu faktiskt. Vad är det minsta du tycker att lyssnarna på det här avsnittet ska göra? Det kan ju vara så att man har sin pension någon annanstans, inte hos oss, och är jättenöjd. Och det är jättebra. Men vad är det minsta man bör göra för att säkerställa att man att ens pension liksom, att det ser bra ut?
Det första är att du ska se till att du arbetar. För om du arbetar så betalar arbetsgivaren in arbetsgivaravgifter och då får du det som heter statlig pension. Sen precis som vi var inne på här, 9 av 10 svenskar ungefär får tjänstepension. Så det är också då att du får tjänstepension från din arbetsgivare och att tjänstepensionen inte ska vara liksom betungad med en massa avgifter utan att du ska ha låga avgifter. Och om du kan få det någon annanstans än hos Avanza, då är det fine. Se bara till att du inte betalar onödigt dyra avgifter, för det har vi pratat om här idag att det ger sån enorm negativ effekt över tid. Så gör man det, ser man till att man jobbar och då har man statlig pension och så får man tjänstepension från sin arbetsgivare och man inte betalar onödigt höga avgifter, då är man hemma.
Så om man inte är beredd att betala 20-30% av sin lön och ge bort den till någon annan eller ha en lönesänkning på 30% idag, finns det egentligen ingen skäl att acceptera en lönesänkning på 20-30% i framtiden heller. Och här kan man ju också säga att vi har ju en 1300 fonder. Jag och Johanna brukar ibland prata om aktivt förvaltade fonder, passivt förvaltade fonder. Johanna en tumregel, hon brukar säga 0,4 passivt, indexfonder max. Jag tror att i Sverige så har vi lägst aktivt förvaltade avgifter i hela Europa. Det ligger på 1,2% i snitt enligt fondbolagens förening. Där väljer man helt fritt ett smorgasbord. Vi har ju inga begränsningar hos oss heller. Varenda, alla av våra produkter kan man ju, alltså, investeringar, fonder och aktier. Du kan ju ha tutti barutti i tjänstepensionen. Och vill man ha aktier, som vi sa här, man behöver ju inte ha det, men är man lite nyfiken och vill ha aktier, då betalar man ju inte en krona. Det är ju inga skalavgifter. Du betalar courtage och köper aktier och sen aldrig mer.
Visst.
Så vill man verkligen ha ett extremt nyttomaximerat sparande och dessutom är aktieintresserad.
Nej, men så är det. Det enda man får tänka på där, Niklas, är väl bara att om ens månatliga premie, om courtaget blir en stor del, så kanske man ska vänta först och spara upp lite kapital i några fonder innan man växlar om kanske till ett aktiesparande. Bara så att inte courtaget blir en för stor del varje månad av din pensionspremie. Mm.
Och där beror det också lite på hur man ligger till med samlat kapital. Vi har ju starterbjudandet för såväl aktier som fonder där man kan handla aktier för 0 kronor i courtage om man har upp till 50 000, inte mer än 50 000 i samlat kapital. Och sen någon vecka har vi ju även det erbjudandet för fonder där vi ger tillbaka hela fondavgiften till de som har under 50 000 i samlat kapital.
Vilket är ett bra argument, för det här är vi ju faktiskt först i Sverige med att införa då också, att har man, som Johanna säger, inte mer än 50 000. Ja, då betalar man inga skalavgifter hos oss och inga fondavgifter. Så att det är ju faktiskt mig veterligen första gången någonsin man kan få ett helt gratis pensionssparande upp till att man har gått över en gräns på 50 000 kronor.
Och sen kan man ju ha courtageklass mini om man vill göra mindre köp, och det går ju att byta courtageklass varje dag, men absolut, man ska ha lite koll på det.
Superintressant. Det här inser man ju. Det är ju, vissa kanske känner att det här är som att gå till tandläkaren. Man bävar inför det. Det känns jättebra efter. Och det är klart, bara titta till ens sparande. Det är små skillnader idag som kan göra enormt stor skillnad i framtiden. Ja, Daniel, jag tycker att du har förklarat det här väldigt bra i avsnittet och vad som är viktigt att tänka på. Är det någonting vi inte har berört som du tycker är viktigt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi har fått med det som är viktigt.
Toppen. Tusen tack för att du kom hit och delade med dig av dina pensionskunskaper, och på återhörande.
Och tack så jättemycket för att jag fick vara här.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.